I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Så det kändes ju som att det skulle behövas en jävla cocktail av droger för att få det här att funka.
Knark, jag tycker det är ett roligt ord att säga. Knark.
När man känns, alltså jag jobbar på produktionsbolag och det enda man gör är att springa och köpa kaffe.
Trots Big Brother.
Alltså, vilken jävla tönt du är. Du, skål.
Skål.
Jag tycker vi skålar.
Ja, tycker jag med. Men du, dricker du rosé eller?
Ja, nu dricker jag rosé. Nu är det rosé.
Mm. För att du känner för det. Men jag stod och valde mellan rosé eller rött. Men kände att nej, jag är inte redo för roséet än. Alltså.
Jag introducerade faktiskt det för ett par veckor sedan. Jag kände det var väldigt friskt. Och för mig är det, nu välkomnar jag våren. Du säger att det är påsk och skit och ägg och grejer. Jag tycker det är helt, nu är det rosé time.
Det är såklart att jag älskar påsken och du är inte lika påskig av dig. Jag har ju varit hos Elisabeth på Creative Heads. Och vi har ju faktiskt ett nytt samarbete med dem. Vilket är så coolt tycker jag. För att det är frisörsalonger, det är flera stycken som är franchise. Men det är coolt för det är ett familjeföretag, det är två systrar som äger det. I frisörbranschen så finns det jättemånga tjejer som jobbar. Men det är nästan bara män som äger salongerna.
Ja, men det är inte trevligt.
Nej, men de har som policy att det ska vara tjejer som äger deras salonger. Och det är en sån bra tanke. Och de växer och blir jättestora och är jätteduktiga. Så det är så härligt. Så jag har ju typ tappat halva mitt hår. Eller nu när jag ammar. Det blev ju jättetjockt när jag var gravid. Tappade inte ett hårstrå. Och nu har jag typ tappat allt det på typ 2 veckor. Det är så deppigt.
Men det var som att när man var gravid så tappade man inget.
Nej, man gör inte.
Man tappade
man
mindre än normalt. Nej, exakt. Och sen så blir det bara totalt tvärtom.
Ja, och det är så deppigt. Jag får panik nästan. Men, och då fick jag också någon kur från Kerasté som man dels hämmar håravfall och sen även stimulerar så att det ska komma nytt hår. För du vet, det är så härligt. Så att det var faktiskt riktigt nice. Så att jag är påskfin i alla fall. Det är alltid något. Men jag älskar också, jag tycker att det är så härligt med familjeföretag. Jag har alltid älskat familjeföretag. Jag tycker att det är något, jag tror att jag tycker att det är nästan biologiskt rätt, förstår du? Det känns som att det är så vi ska jobba.
Fast vet du, det här är så intressant, för att jag håller med. Alltså så här, jag är fascinerad så mycket och jag har följt Creative Heads på Instagram jättelänge, för jag tycker de gör jävligt snygga frisyrer, de stylar jättesnyggt. Det blir bra liksom. Jag är intresserad av såna där grejer överhuvudtaget. Men de här två syrrorna, de är ju för det första så sinnessjukt lika, så jag kan inte riktigt hålla isär dem, men det spelar ingen roll. Det är bara så här härligt. Men det är också den jag tror, och det har vi pratat om ganska mycket förut, jag tror att du och jag också fann varandra för att vi inte har syrror.
Nej, men ändå, men typ vill ha liksom. Jag har ju en lilla syster, men hon är väldigt mycket yngre än vad jag är. Så att,
ja, men det är sant, förlåt. Ja. Ja. Men hon kan inte liksom vara
hon
på banan
går i skolan.
Ja, men hon går ju typ i femman. Liksom. Hon får inte vara med på våra firmafester. Då ringer BRIS av andra anledningar.
Exakt, hon får inte dricka roséet än.
Men jag tror, för det är det vi har liksom lite fascinerats av. Att så här, men fan, vi vill driva det här lite som ett familjeföretag och vi måste liksom kämpa från grunden.
Ja, men precis. Och att man har den inställningen till så här, ett jobb är inte ett jobb. För jag har alltid tyckt att det är så härligt med, det här låter helt galet för att många tycker säkert att det är helt hemskt, men Men jag tycker så här, om när man pratar på julafton om sin business, förstår du? Så här, typ. Jag och pappa pratar om, ah, men du fick du in den där orden, typ. Ah, ja, det är coolt, det är lugnt. Alltså, jag tycker att det är, och sen så skål och sjunger man hit om till gubbar, typ.
Men det är lustfyllt.
Jag gillar den grejen. Liksom. Ja, men också att det
man
blir
drivs av en passion.
Ja, men precis. Och en familj hjälps åt, det tycker jag är ärligt. Och de här systrarna också, de har ju två bröder som är hantverkare. Så de har byggfirma. Så att de fixar alla salonger och bygger dem som de ska ha. Och så att det är verkligen så här, hela familjen är involverad i bolaget. Och även som NK bokhandel är också familj som har.
Mamma, dotter, och sen har de ju två syskon till. En lilla syster och
som
en
också
bror
där.
Också. Som har, exakt, alla involverade.
Ja, men det är, och jag tycker ju också om familjeföretag i den fiktiva världen. Alltså jag tycker om att se serier som handlar om familjeföretag. Jag tycker om att läsa böcker som handlar om familjeföretag. Det är någonting jag gillar med det. Det är något härligt. Det är uppbyggt för spännande intriger också. Det är ett slutet rum, liksom, kan man säga.
Det familjen. Är den slutna gruppen.
Mm, exakt.
Familjen är alltid intressant. Mm. Nej, men och sen så fascinerar, jag tycker systerskap, just för att jag inte har en syster, det fascinerar mig jättemycket. Och vad är det grundat på? Vad är takhöjden i ett systerskap kontra en vänskapsrelation?
Man kan också vara osams och vara som bråkar, liksom, som syskon. Mm. Nej, men det är väldigt härligt. Men du, påsken närmar sig ju, och du är inte jätteladdad, jag är jätteladdad. Du ska försöka åka iväg, så du är laddad för det. Men har du köpt påskägg?
Jag är superladdad.
Är du laddad?
Nej. Nej, men alltså jag är laddad för att det ska bli ledighet och liksom jag ska åka iväg. Mm. Men sen så att det är påsk, det är bara... Och vi flyger ju dessutom på själva påskafton.
Men tar du med dig ägg då i alla fall?
Jag vet
eller?
Inte, jag tror inte det. Vi brukar göra det med barnen, men nu känner jag att nej, jag tror faktiskt inte det.
Men du kan ju ge på morgonen då. Så kan du inte göra.
Nu provocerar jag dig bara.
Det är det du gör. Ja. Och jag blir så här, jag biter med tungan och bara, hur kan du göra så här? Och jag tänkte ändå så här föreslå att du kan gå till AS och köpa fina små chokladägg.
Jo, jag brukar faktiskt göra det. Och jag måste nog göra det igen. Men jag gör det lite motvilligt faktiskt.
Mm,
för att jag tycker att vi inte är hemma och vi inte... Jag vet inte. Nej, men det är det här påtvingade. Vad fan måste vi?
Nej, men jag tycker... Men du har inga påsktraditioner alls, eller?
Nej. Men däremot minns jag en väldigt rolig anekdot. Det är så roligt att jag pratar en del om min exman, men jag var på första middagen hemma hos hans föräldrar under påskhelgen. Nej, inte första, men det var så att vi var i alla fall väldigt nya. Vi var i alla fall hemma hos hans föräldrar, det är ganska nytt. Jag är liksom inte riktigt liksom avslappnad i situationen än så länge. Och sen så... Så frågar Johans pappa om jag ville ha vin. Jag bara, nej, det är lugnt, jag har påskmurra. Och Johan bara, dum huvud, vad fan säger du för någonting? Men jag skulle så här, skoja till att jag hade påskmust. Men
jaha, jag fattar inte heller vad du menar.
Nej, jag skulle så här slangorda till påskmust.
Ja,
så
vad
det påskmurra.
Fel det kan bli, alltså. Herregud.
Det hade spelat roll någon annan gång, men just när man är hemma hos sina nya svärföräldrar så kändes det lite onödigt att kasta ut könsord vid påskbordet.
Och sen ännu jobbigare när man ska försöka rätta till det. Alltså jag menar ju inte murra, alltså jag menar ju must. Påskmust. Men apropå det, bebisar och påsken. Men Douglas frågade mig om Jesus dog eller föddes på påsken. Och jag kände att jag var tvungen att tänka efter 2 sekunder.
Nu när du ställer frågan, jag bara...
Exakt, vet du det? Föddes han eller dog han på påsken? Du vet väl i alla fall när han
föddes.
Men han
dog ju och återuppstod.
Ja, jo,
ja, men exakt, han föddes ju. Ja.
Han föddes ju på jul då. Och sen på påsken så dog han. Och han återuppstod ju på 3:e dagen. Men, och Douglas bara, oj, blev han bara en bebis? Som att han föddes jul.
Men det är klart.
Och sen dog, ja, men 3 månader senare. Liksom. Lite roligt det. Men det är ju högst oklart där med påsken överhuvudtaget. Och liksom vad vi firar eller vad vi sörjer. Eller,
vad det är. Det är faktiskt sjukt diffust.
Ja, det är så fruktansvärt diffust. Så här, långfredagen. Liksom, mamma berättade man fick inte göra någonting på långfredagen. De spelade lite kort. Och mormor sa till mamma att du får absolut inte berätta det här i skolan. Liksom. Det var strikt.
Ja, just det. Det var ju jättesyndigt såklart.
Men jag älskar ju faktiskt Johan Glans tolkning av påsken. Har du sett det? Jag hatar egentligen klipp på nätet. Men det här tycker jag är... Alltså jag tittar på det varje påsk. Och igår satt jag och kollade på det så här 5 gånger. Och då bara, alltså, ska du inte stänga av nu? Mm.
Ja, det här måste jag kolla.
Men alltså det är så fruktansvärt roligt.
Jag har aldrig gått att starta påsk idag. Ja, men ingen hade gått med på det.
Men tänk att ni är en sån här kristen talesperson. Och så kallar man till sig någon PR-byrå. Och så säger man, hej! Jo, så här är det va. Att vi har en kristen högtid. Som handlar om att vår frälsare blev uppspikad på ett kors. Och han dog under fruktansvärda plågor. Men sen så återuppstod han igen. Och alltså, vi vill så gärna hålla det här minnet levande. Har ni några tankar om hur vi kan göra det? Och han är bara så, ja. Kycklingar! Va? Ja, en jävla massa kycklingar! Det är det vi ska ha. Och så och hönsfjädrar. Och så kan man sätta fjädrar i kvistar. Och vi ska ha ägg. Mest ägg egentligen. Kommer handla till 90% om ägg. Allt det här. Och så kan barnen måla ägg. Kan måla ägg i kulörta färger.
Alltså det är så fruktansvärt roligt.
Ja, men för att det är ju en helt
när man tänker på det så är det så
den,
sjukt. När man gömmer ägg som liksom haren har lagt där. Inte, alltså inte liksom tuppen, utan det är haren. Nej, det är så roligt.
Och när kom haren in i bilden? Vad gör haren på påsken?
Ingen aning.
Och jag menar, många bilder så ser man att haren typ lägger ägg.
Ja, men det är det som är så jättemärkligt.
Va?
Det är jättemärkligt. Men vi har i alla fall våra påsktraditioner som vi har liksom haft sedan vi var barn.
Och ja, förlåt, nu har jag inte frågat dig.
Nej, exakt.
Förlåt, hur är er påsktradition?
Du frågade mig aldrig hur min jul var och du frågade mig hur min påsken var, så nu tänker jag bara berätta. Men det är i och för sig inte så jättemycket bättre, men vi brukar alltid fira med familjen uppe i Åre eller så är vi med dagsfamilj i Frankrike. Men det har vi inte varit nu på några år. I år tänkte vi faktiskt att vi skulle åka till Trysil och bara vara vi, jag och Dag och barnen, för att typ bara ta det lite lugnt. Men sen så var det
men inte där det spökar?
Jo, det är där det spökar. Så att vi får se om jag kommer hem med lite spännande historier. Men så var det i alla fall flera som gick bort i vår, alltså mina föräldrars umgänge och mina släktingars umgänge som jag inte kände så väl men ändå som har funnits med jämt. Mm. Och sen så ska hela min släkt upp till Åre och fira påsk. Och jag bara känner så här, man vet aldrig hur länge alla är med.
Nej, det är sant.
Och jag bara så här, nej, vi åker upp dit först några dagar och sen åker vi till Trysil efter det. Så det ska faktiskt bli så, så mysigt. Och då har ju vi så här, vi gömmer ju ägg och lite skattkart och sånt på morgonen, äter härlig frukost. Och sen har vi alltid champagne lunch på timmerstugan och sen äter hela släkten lamm till middag. Mm. Och jag tycker att det är så härligt med påsken, för den har inte alls samma förväntningar som julafton, utan den är så här lite friare men lika härlig.
Fast du gillar, men nu, du så här, påstår du nu helt plötsligt att du tycker om påsken mer, för att du det är ju ingen som jassar upp förväntningarna på julen, nej, mer än det faktiskt du gör.
Nej, men julen är ju större, men påsken är den
kommer behagligare.
Ja, men den är lite behaglig, den är inte lika stressig. Den är lite mer bara njuta, chilla liksom. Det är inte lika extremt.
Men det här med leta påskägg, alltså det gjorde jag ju med mina barn när de var små, men mina barn är så här, eller våra barn är, de är 12, 14, 15, 16. Om jag skulle nu säga till dem så här, men nu ska vi leta påskägg, de skulle vara, va?
Vad är det?
men jag tycker det där var mysigt när barnen var små, men som sagt när man är med tonåringar, i och för sig om jag skulle säga så här, det kanske är lite pengar eller ett presentkort i, då skulle de ju bli jätteuppjagade.
Ja, men det är det jag menar, men så är det faktiskt, alltså, det är inte bara att vi är godis, vi är ju faktiskt alltså, ganska fina presenter, i alla fall till barnen, och jag har alltid fått det, jag har alltid fått så här, nya skidor för att det har varit påsk och, men så att man behöver ju verkligen inte lägga i godis, så jag tycker faktiskt att det trevligaste att lägga i är ju att göra som norrmännen och köra lite påskekrim. För att påsken är ju, alltså på påsken är den tid på året då norrmännen köper absolut flest kriminalromaner. Och det är också då de stora deckarförfattarna lanserar sina titlar. Och alla tar sina liksom deckare och åker upp till sin hytte och läser och läser och läser. Så det kan man ju lägga i...
Ja, det är fantastiskt. Fast jag trodde, när du sa att du så här, nej, men man behöver inte lägga godis, så tänkte jag så här, istället kan man lägga i lite russin. Ja. Det är också godis. Jag tänkte att nu jävlar får man skärpa det.
Läs godis får man lägga i.
Fast jag, vet du vad, jag tror faktiskt att våra tonåringar så tycker jag är ganska, de tycker om, de har ju fått godis förut också, men jag ska nog fan göra en skattkort åt dem,
ja,
det är bra.
Det tycker jag med. Men vet du varför de firar påskekrim?
Nej.
Eller firar
för att Jesus dog.
Föddes.
Vem döda Jesus?
Jag menar, säger för att de firar påskekrim, det gör de inte, men de har påskekrim. Men
de firar
påskekrim.
Jan Nesbø, det är för att han går runt i en hardräkt. Det firar man.
Exakt. Han ser sig själv som Jesus. Nej, tydligen så hände det på Palmsöndagshelgen. Vet du vad det är då?
Absolut inte.
Men i alla fall, det här var 1923. När författarna Nordahl Grieg och Nils Lie, de skrev en kriminalroman som heter Bergenståget blev plundrat i natt. Och de körde en stor annons i Aftonposten. Så många läsare trodde att den här plundringen hade skett på riktigt. För det såg ut som en nyhetstext. Väldigt smart egentligen, fast det får man ju inte göra liksom, såklart. Men det blev tydligen helt så här ramaskri och alla ringde till redaktionen och bara så här, gud, vi har jättemånga släktingar på det här tåget och vad har hänt liksom? Och det här blev en väldigt stor grej. Och det här var också, det utspelades i så här 1 april, så det blev lite aprilskämt över hela. Och efter dess har det kallat påskekrim. Och då sände de också bara så här, massa deckare på tv och bara så här deckare på radiodrama. Och, ja, men det är bara liksom deckare i hela Norge. Och det, men det har ju faktiskt kommit lite till Sverige också.
Ja, det börjar komma. Man har ju trott att det ska komma mycket starkare, mycket tidigare. Men det har inte riktigt tagit form. Man har trott att nu i år så smäller det.
Men jag tycker
så,
i alla fall i min värld har den kommit. Lokalt. Här hemma. Men jag tycker i alla fall att det är trevligt. Och jag brukar faktiskt alltid ge bort böcker i påskägget. Har du några tips på vad man kan ge bort, tänkte jag? Jag vet i alla fall att jag kommer ge bort Camilla Grebes Husdjuret, som jag också ska försöka läsa, som jag har tänkt läsa nu så länge men inte fått till. Den har ju, vi har ju dels samma förläggare och jag har hört så mycket gott om den här. Och den har ju utsetts till årets bästa deckare 2017 av Deckarakademin och alla bara älskar den. Så den ser jag verkligen fram emot att läsa och den kan jag också utifrån det tipsa om att ge eget som jag ska göra. Och sen ska jag vilja faktiskt också tipsa om man kan till barnen, för det kan man också ge istället för bara massa godis. Vi läser nu Legenden.
Man kan ju köpa russin faktiskt.
Russin och bok. De kommer bli överlyckliga.
Ja, de kommer älska er.
Men alltså, det här är en sån fantastisk bok. Legenden om Sally Jones, som är skriven av Jakob Vigelius. Har du hört talas om den?
Jag har läst den kanske varje kväll för mina barn. Nej, den är mycket längre än så. Men vi läste den väldigt många gånger.
Är det sant?
När barnen var små. Ja, den kom ut precis när mina barn var, kan det ha varit, 9 och 7 eller 8 och 10.
Är den så gammal?
Så de var perfekta.
Mm. Nej, för jag är chock.
Och sen, den vann ju massor med priser. Och både, alltså inte bara i Sverige, jag tror det var en Augustpriset i Sverige. Sen har ju han gjort en uppföljare som heter Mördarens apa, som är en lite mer komplex historia, som är lite mer liksom, det är en tyngre roman egentligen, men som också funkar för samma målgrupp, som är fantastisk. Och den tyckte jag var näst, alltså, ja, och den är som en, liksom en fristående fortsättning. Men Legenden om Sally Jones är ju...
Jag måste läsa på baksidan, för att den är, det jag tycker är så fint på baksidetexten. Detta är en historia om olösta brott i fjärran, dimhöljda städer. Det är en historia om slug ondska i feberheta djungler och om trofast vänskap och stormande oceaner. Det är en historia om längtan, hopp och grymma svek. Detta är Legenden om Sally Jones. Det är ballt,
ja, underbar.
Och den är skriven på så, så vacker illustration. Alltså den är så snygg. Den är så, underbar bok.
Ja, men den är stark. Och, alltså barnen blir ju ganska tagna, ja, när de lyssnar på den.
De är, ja, de är helt tagna när vi läser. Så den tycker vi kan lägga i era påskägg.
Nej, men när jag var liten så fanns det en film och säkert en bok också som heter Den långa flykten, som handlar om kaniner.
Ja,
så här,
ja, den var ju fantastisk.
Nästan lite för obehaglig för barn. Alltså så här, det blev för starkt.
Gud, igen.
Jag kommer ihåg att jag var tvungen att lämna biografen för jag var helt förkrossad. Ja. Men jag kunde inte se tecknade filmer när djur for illa. Nej. Alltså jag blev jag fick spatt. Jag höll på att svimma och skräck.
Men alltså, nej, men jag håller med. Men det är som att vi inte kan kolla på djurprogram när djur äter djur heller. Apropå det här med att man inte kan kolla på det för att det gör så ont igen. Jag har ju börjat kolla på den här The Sinner. Faktiskt, det är den andra serien, eller det är den tredje faktiskt serien som jag ser där jag stänger av för att jag kan inte se. Det berör mig för, det gör för ont i mig för att se. Och precis så var det även med, jag ska berätta, den här The Night Of som du också sett.
Ja, exakt. Ja, nej, den, jag kunde inte se.
Den började jag se typ 10 gånger och jag var tvungen att stänga av för att det var för jobbigt tycker jag.
Nej, men exakt. Ja. Jag kunde, det här är så intressant. Jag sa till Henrik, vi stänger av. Ja. Alltså, det här går inte.
Nej, jag kunde inte heller se det.
Jag klarar inte ens av första avsnittet.
Nej, men det är det jag menar. Jag kunde inte, alltså, det tog mig 10 gånger så att vi på första avsnittet och bara, nej, jag klarar inte. Och så har jag, det var precis samma sak med The Sinner. Här är det Jessica Biel som spelar hemmafru. Är småbarnsmamma, har ett barn. Och allt verkar frid och fröjd. Och plötsligt begår hon ett brutalt knivmord under en dag på stranden. och då till synes helt utan förvarning. Alltså som om vem som helst, vilken småbarnsmamma som helst, bara springer fram och knivhugger en man på stranden.
Helt random liksom.
Ja.
Som det synes
här.
Mm,
exakt. Och det här händer liksom i de 10 första minuterna. Så här får man ju också veta vem som har mördat direkt. Men ja, här är frågan mer så här, varför har hon gjort det? Och man får tillbakablickar till när hon var liten. Och de här tillbakablickarna, jag klarar inte av det. Jag tycker att det är, och nu har jag tagit mig förbi, men den är så fruktansvärt bra. Men så stark. På ett sätt som jag nästan inte kan hantera. Och den är baserad på en bok med samma namn. Och jag skulle gärna vilja läsa den boken. Den finns inte på svenska tyvärr, men på engelska. En andra säsong är den beställd. Och hon har ju, den här serien nominerades till 2 Golden Globe nu. Bland annat för hennes roll. Hon spelar sjukt bra. Alltså riktigt duktig. Men jag tror att det som jag tycker är så jobbigt här är att allt, alltså just den här dramaturgin, när det inleds med den här idyllen och allt känns så, alltså allt är bra, det är liksom inga kriminella gäng eller kanske något som man förväntar sig, med att här kommer folk att dö, utan det här är så här, ja men som vilken familj som helst, och sen som någon som då bara snaps och helt plötsligt förstörs livet för dels den som har blivit mördad såklart och alla dess anhöriga, men även liksom hennes familj. Helt plötsligt ska hon liksom, hon kommer aldrig komma ut ur fängelse. Och inte bara det, men att liksom bara leva med att ha dödat någon när hon inte har det i sig. Förstår? Alltså så här, och sen är det ju så intressant med kvinnliga gärningsmän. Nu har jag bara sett 3 avsnitt. Den finns på SVT. Men släpper bara 1 avsnitt i veckan tyvärr. Jag vet inte vad som händer. Men längtar till nästa avsnitt kommer. Men jag får,
från en idyll till ett liksom rent helvete. Att livet bara
men för
är
vanliga
kört
människor,
för alla.
Liksom, förstår, alltså
för vanliga människor. Och det är just det man kan, alltså, att kunna identifiera sig med den smärtan.
Exakt.
Att man, så här, helt plötsligt kommer man ryckas från sina egna barn.
Ja, och har gjort något så fruktansvärt. Du har tagit en människas liv. Och du kommer aldrig få träffa ditt barn igen. Du kommer aldrig få liksom, allt. Och då är det också en tredje serie som jag inte, och den kunde inte jag se klart, men det är en dokumentärserie. Och det handlar ju om de här bröderna som anklagades för att ha mördat Kevin.
Det är ju väldigt intressant med tanke på dagen.
Och när jag fick se de här inspelade förhören, alltså jag kunde inte se det. Jag var tvungen att stänga av. Alltså jag tycker det var för vidrigt. Så många liv som har förstörts. Och det är också från idyll till helvetet. Och en sån tragedi när det är så här fler liv som förstörs, och inte minst lilla Kevin som aldrig ens fick växa upp. Och sen de här 2 bröderna och alla runt omkring som har behandlat så här fruktansvärt inkompetenta vuxna människor och som bara stämplade som mördare liksom. Och idag fick vi veta att de har rent fått, att de inte längre är misstänkta.
Och man misstänker att det var en renodlad olycka. Att man tror att det kan vara en arbetspall som har vält eller tryckts ihop. Att han kan ha lekt på med byggarbets liksom, tillbehör som har liksom, tryckt ihop honom.
Nej,
så att allt kan vara en helt vanlig olycka. Det behöver inte ens vara en mördare inblandad. Liksom. Det vet vi ju inte.
Det är
en möjlighet.
Men jag gjorde ju så mycket research kring det här fallet till Lycke. Lyssnade, jag har inte läst förundersökningen, men läste om liksom hur media skildrat det. Och även då lyssnat på Peter-dokumentären som ju faktiskt plockades bort i och med att den här utredningen... I och med att den här dokumentärserien började sändas, som man började ifrågasätta utredningen.
Just den här förundersökningen togs upp igen.
Exakt, för den var ju så vinklad, den här Peter-dokumentären också. Så de har ju tagit bort den. Allt har pekat på de här bröderna utan att man liksom alls har haft tillräckligt grund att stå på.
Mm.
Nej. Och när de sitter där, de är så här 5 år, han har så svårt att sitta still. Och, nej, det kunde inte jag säga så.
Nej, jag håller med. Det är vissa såna grejer som är, det bara går inte. Och samma som du sa, The Night Off.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det är så här, men vad fan. Men du, däremot läste en annan grej i DN i helgen som jag blev lite så här, både provocerad men fascinerad av. Det var Kristoffer Ahlström som har skrivit en artikel om att det har blivit något av en hype att mikrodosera LSD för att bli kreativ på jobbet.
Det läste jag med.
Så det var någon, så här, någon fräsig tjej på produktionsbolag, vilket fick mig att se rött per definition. För mig är så här, produktionsbolagstjejer är kliar i hela mig när man känner, alltså jag jobbar på produktionsbolag, och då är man liksom, då är man per definition någonting som är ballt och fräsigt och kreativt och konstnärligt, och det enda man gör är att springa och köpa kaffe liksom. Och varför kan jag vara så raljerande och hård? Jo, för jag har jobbat på produktionsbolag själv. Alltså det var typ det tråkigaste jobb jag har haft i hela mitt liv. Det finns jobb på produktionsbolag som är helt fantastiska. Men det är också så här...
Ja, och jätteduktiga människor också.
Ja, men helt otroligt. Men det är liksom, det får inte bli en... Det blir lätt en jargong också på produktionsbolag.
Det är ju jättemycket vassa armbågar inom tv-branschen för att det är så fruktansvärt hård konkurrens.
Ja, men när jag jobbade som produktionsassistent, då var det så här, det var liksom, det var givet att jag skulle bli hårt liksom ansatt, därför att det var så man skulle lära sig hierarkin. Allergisk mot den typen av strukturer, så det var därför jag bara så här, nu. Men hur som helst,
nu sätter jag dit dem med LSD.
Nu ska asen få, för jag är klart att produktionsbolag är ju jättefina saker. Men mikrodosera LSD på jobbet för att bli mer kreativ. Det kanske är en lösning för en del tjejer som gör produktionsbolag. What do I know? Men framförallt så var det så här...
Men varför ska det för tjejer? Vara... Liksom? Är...
Nej, jag vet. Det var bara en tjej som hade pratat med honom i artikeln. Så jag bara snöar in på det nu. Det är helt ovidkommande. Men det är... Det är tydligen något av en trend över världens storstäder att man tar mikroskopiska delar av LSD och sen så sätter man sig och blir jättekreativ och låter tankarna flöda, och sen så, ja, så är man, så kommer man på svinsmarta idéer. Men också att för vissa så kan också koncentrationen skärpas, fast ofta så gjorde det inte det för de flesta just med LSD, utan för det är oftast då, i min värld, vad jag tror är en helt annan typ av drog som behövs, nämligen kanske amfetamin. Så det kändes ju som att det skulle behövas en jävla cocktail av droger för att få det här att funka.
Men och också så här, överdoserar du, så är det ju fruktansvärt.
Ja, men och det beskrev ju faktiskt reporten här att det var någon som hade överdoserat och tagit lite för mycket och tänkt att var det 2 eller 3 droppar jag skulle hälla i den här blandningen, och tagit 3 och börjat se så här rosa elefanter komma in liksom genom konferensrummet.
Det är typ
och...
det som hände när man typ skapade Dr. Snuggles. Liksom. Då hade ju någon gjort det. För så crazy kan man inte komma på.
Nej, Dr. Snuggles och Teletubbies och alla de här liksom,
ja, men exakt.
Spisade.
Det är en... några droppar för mycket LSD i alla de där serierna. Kanske även när man kom på påsken kan det ha varit några droppar LSD.
Med påskharen
och allt där till.
Det är inte omöjligt. Men nu kommer det intressanta med tanke på att jag då har faktiskt min diagnos som är ADHD.
Jag säga, för att jag har LSD här hemma. Så
jag har LSD här hemma. Men det intressanta är att jag har aldrig knarkat hela mitt liv. Nej, alltså, jag har inte knarkat. Jag har inte ens rökt braj. Alltså som alla tycker det är som en typ nästan inte alls knarka. Jag har liksom inte sett det.
Du är väldigt
det. Jag har
mycket
sett
emot
det.
Knark. Knark är helt... ett roligt ord att säga. Knark.
Eller hur? Knark. Mm. Nej, men jag har gjort slut med en kille för att han rökte braj på en härmiddag som vi hade hemma hos mig. Som han hade lånat min lägenhet. Sen så kom jag hem så hittade jag en liten sån här cigg i en askkopp. Och jag var så här, du kan dra åt helvete. Jag tyckte det var det typ det äckligaste jag varit med om. Alltså för mig, jag har varit hatisk mot knark. Jag har satt upp bekantskapen med folk som har knarkat i min närhet. Alltså så här, jag är helt nolltolerans.
I hear you.
Nej, men jag är helt... Jag kan inte... jag kan inte mötas liksom i den diskussionen överhuvudtaget. Jag ser bara svart. Men jag förstår varför. För jag har aldrig förstått mig på varför man ska knarka. För att jag är ju som att jag går på LSD ändå.
Ja, men, ja visst. För jag kan också vara lite så här, att om du inte gillar knark så knarka inte. Men jag förstår inte riktigt varför det blir... Alltså, som du säger, liksom, alltså, att röka någonting ja. Är ju liksom, i många andra kulturer mindre farligt än att dricka alkohol som vi gör här. Jag säger inte att jag tycker inte heller att man ska hålla på med det, men jag tycker att den som gör det får väl skylla sig själv lite. Förstår du vad jag menar? Det är inget Absolut. Jag blir arg på för att någon annan gör så.
Nej, fast nej, jag blir inte arg heller. Det är inte, nej, jag skulle inte skälla ut någon för att göra det. Jag vet jättemånga människor som har knarkat eller kanske gör det. Men jag skulle aldrig vilja ha det i min närhet. Jag vill inte ha med det att göra.
Nej, det vill inte jag heller.
Alltså så här, jag vill inte ha det in i mitt liv.
Men vi har liksom vuxit upp också med att det är någonting väldigt, väldigt dåligt. Det är så här, inpräntade oss från dag ett typ.
Jo, fast nu är det ju faktiskt så att Mariana eller gräs, vad fan du nu använder, så är det så här, det lagras i hjärnan på ett helt annat sätt än vad alkohol gör i kroppen. Sen kan man säga att så det kan användas som medicin och så där. Men än så länge så är den formen av narkotikaklassad och olagligt i Sverige. Därför är det en olaglig handling. Punkt. Alltså för mig är det en väldigt enkel gränsdragning. Det är bara så här, ja, det är helt svartvitt för mig.
Det ingår inte i våra lagar och regler här.
Nej. Och jag har ingen lust då liksom, alltså för mig, men som du säger, för om folk vill liksom förstöra sig själva, jag I don't fucking care. Gör vad fan du vill, men du är inte min liksom. Du är inte på min fest. Liksom.
Nej. Nej. You're not invited to this party.
Men, you're not my party.
Men jag förstår vad du menar, att du behöver inte sånt. Och så det är precis samma sak för mig.
Låt tankarna liksom flyga. För mig på riktigt är så här, jag kan, och det vet jag du också, vi kan få fram de absolut galnaste idéerna bara genom att du och jag börjar prata om en myra och sen så ska vi skapa någonting av det. För mig, det tar oss liksom, just 2 timmar så har vi en hel dramaserie.
Nej, men jag vet.
Och det, jag kan förstå att folk skulle önska ha det, men för mig är det så här, nej men det är bara patetiskt att behöva knarka till sig.
Nej, men exakt. Och jag känner också att det finns livet. Andra droger som också så här, gör att du får bättre självförtroende eller vad det nu vara. Och det känner jag också att jag har. Typ, alltså jag har liksom inte behov av någon drog överhuvudtaget.
Men säger man inte det att kokain är en sån drog att du blir liksom oövervinnlig och bara känner dig det. Fränast i rummet? Men om jag skulle ta LSD och kokain, jag skulle bli en vidrig människa. Jag skulle på riktigt tro att jag var Gud.
Ja, det skulle nog jag med. Jag skulle vara så här, nu pratar vi bara om mig, alla gör precis som jag säger. Och nej, jag hade varit odräglig och inte kommit på säkert någonting bara för att jag hade varit så upptagen av mig själv. Men det är lite som när folk frågar så här, vad man har för fritidsintressen.
Mm.
Det var, förstår du min koppling?
Jag fattar precis.
Gör du?
Nej, men och då här, fritidsintressen?
Ja, men, liksom. För att jag behöver inga fritidsintressen heller. För att jag, alltså jag, har du något fritidsintresse?
Liksom? Nej, hela mitt liv är bara det är en det härlig menar. Gigga.
Det är exakt det jag menar. Att jag har inga fritidsintressen för att jag behöver inga fritidsintressen.
Men det är ju oss jävligt lyxigt förunnat för att vi har jobb som är helt fantastiska.
Verkligen.
Skulle jag ha ett jobb som jag tyckte var tråkigt så skulle jag ju absolut ha massor med fritidsintressen.
Nej, men precis. Jag fattar ju verkligen att man har fritidsintressen. Men jag behöver inga fritidsintressen i mitt liv.
Nej.
Och jag behöver fast inga droger i mitt liv.
Det enda du sa nu, det var bara så här, jag är så jävla härlig.
Så jag är så fruktansvärt härlig. Och sen har däremot behöver jag ångesttabletter.
Men jag sa just att jag är så smart och klyftig och kreativ så att jag skulle aldrig behöva knarka för att liksom. Nej, men vad jag bara tänkte var när jag läste det här, det var att men om du känner att du behöver knarka för att komma på kreativa lösningar, då har du fel jobb. Ja, men jag tycker faktiskt det. Och det, jag säger inte det, men om du känner att det här flödar inte naturligt eller jag stöter på patrull, ja, men det är fel yrkesval. Jag är ledsen, då ska du göra någonting helt annat.
Ja.
Jag tycker det är helt sjukt. Sen så kanske man tycker att det är wild and crazy. Så här, ja, men jag mikrodoserar LSD, men alltså det är fortfarande, LSD är en ren kemisk jävla skit också. Det är så här, det här är inte på skoj.
Nej.
Ja, är så upprörd. Jag är fan anfådd efter det här, känner jag.
Ja, nej, jag vet inte. Jag blir inte fullt så upprörd. Men jag håller med dig att jag tycker inte heller att då kanske man inte ska jobba med kreativa yrken om man inte kan hantera det. Om man måste ta till preparat för att kunna leverera. Då blir det såklart knasigt. Men jag tycker också att det är upp till var och en att... hur man väljer att leva. Ja, men precis. Och så länge du inte skadar din omgivning. det har ju blivit rätt geggigt i rubriksättningarna överlag.
Ja, men precis. Det har ju verkligen spårat. Alltså man tar ju till vad som helst.
Ja, men nu som är rättegången med Kim Wall. Hur de gång på gång journalisterna återkommer till den här galna ubåtsbyggaren. Och sen att man, så många pratar om att det skulle typ kunna vara ett avsnitt av Bron. Eller någon annan deckare. Ja, men hur man liksom helt verkar ha glömt att innan hon dog så var hon en livslevande människa. Och det är så stor skillnad på liksom, som vi jobbar ju också med, vi skriver, men vi skriver ju fiktion och det är något helt annat och vi gottar oss inte i detaljer som jag tycker att pressen gör mer och mer och mer. När vi skriver någonting så är det ju för att vi, alltså det finns ju så många fler lager i en deckare och du och jag går ju nästan aldrig egentligen så mycket in på liksom detaljer i hur själva mordet har gjorts så, utan mycket mer liksom bakomliggande. Och
psykologin bakom.
Exakt, psykologin bakom.
Men det ska jag gärna säga att det har ju verkligen hetsats i de skändade kvinnokropparna.
Exakt, alltså, och det är dit jag vill komma.
Ja.
Som Katarina Wenstam, hon skrev ju en jättebra krönika om det här. Och som hon uttryckte det om just Kim Wall, att efter sin död hon av världspressen reducerats till en samling kroppsdelar i en bizarr sexualsadistisk saga.
Mm.
Och det är så väl skrivet tycker jag. Katarina är ju författare och debattör och är fantastisk i sin kamp för ett mer jämställt samhälle. Man borde verkligen följa henne på Instagram. Hon är grym. Kompis till dig. Men hur media verkligen har gottat in sig i detaljerna kring liksom Kim Walls kropp. Och det här gör ju även så här poddar som snackar om mord och vill typ tjäna pengar på mordoffer utan att göra någon, man gör ingen analys av det utan man liksom man bara lägger ut, ja men gottar sig i detaljer om mord på ett väldigt osmakligt sätt. Det finns ju en podd som till exempel som publicerade stora delar av Lisa Holm-rättegången där man också går in på liksom obduktionen av den här mördade 17-åringen och beskriver hennes underliv i detalj och så här. Varför då? Varför ska vi lyssna på det? Varför ska vi veta det? Och vem vill veta det? Alltså, och det är så skillnad just på hur män och kvinnor skildras. För män, då pratar man ju aldrig om vad de hade på sig. Eller man går aldrig igenom detaljer. Man går aldrig in på exakt hur många slag de fick mot kroppen. Eller hur många knivhugg. Alltså det är så här. Det är inte alls på ett samma detaljnivå.
Men man sexualiserar ju inte en död, alltså en död mans kropp.
Nej.
Men det är ju också av största anledning till att det kanske inte heller var ett sexualbrott. Många kvinnomord är ju med sexuellt inslag. Det är ju det som är skillnaden. Men när man då skildrar det här i form av som journalist eller författare eller vem det nu kan vara som ska ha liksom del i detta, så kan man inte glorifiera det här på det här sättet. För det har ju blivit en överdriven, ett fokus på sexualiseringen av det hela.
Ja, men exakt. Så även om det är ett sexualbrott så behöver väl inte resten av världen gotta sig i det?
Nej, men då blir det en sexualisering av sexualiseringen.
Ja, men exakt. Exakt.
Det är ju där det liksom någonstans blir helt jävla rubbat. Och då är det ju inte en slump. Och det här är ju samma sak som mordet på Elin Kranz till
exakt.
Exempel. Som bilder då som bara cirkulerar alltså på henne som har släppt, som har läckt från polisrättegången som läcker ut på nätet. Fruktansvärda bilder.
Mm.
Som hennes föräldrar och familj är helt förkrossade.
Och som är helt omöjliga att få bort. Alltså så fort du söker på henne så är det de bilderna som kommer upp.
Jag har ju från början försökt hålla mig undan obduktionsrapporterna i böckerna. Men det här är, jag kan ha misslyckats ändå i vissa skildringar. Jag kommer inte ihåg allting jag skriver ibland. Så att jag blir så här, fan jag kan ha gjort det nu.
Bara ja, men och även om vi gör det, alltså det måste man ju också göra till en viss gräns. Men en deckare är ju så... Alltså det är så mycket mer lager, det är så mycket mer du vill säga och det kanske är något du vill säga med att du beskriver obduktionsrapporten. Alltså så att det finns ett helt annat djup än att bara så här, kabla ut information som man inte gör någon analys av. Eller det finns inget värde i att kabla ut den informationen. Det är bara andra som vill kapitalisera och frossa i döda kvinnors kroppar liksom.
vi måste få till en förändring i den här mediebevakningen, för det är under all jävla kritik att det här sker som det är just nu. Jag lyssnade på en podd bara snabbt för jag blev fascinerad av just ett fall, och då sitter de här två tjejerna och fnissar över ett brott som är fruktansvärt.
Nej, men jag klarar inte av det.
De garvar loss lite för de tyckte att det var lite crazy det de läste. Och då känner man så här, fast nej, det här är, nu får det vara nog.
Poddar och bloggar, så det finns ju ingen som är ansvarig utgivare. Så att det blir ju liksom en annan råhet, och det vinklas också på fel sätt.
Det blir sensationslystet och gränslöst. Mm. Och det är väl det som är, om det inte är en journalist som gör jobbet i början. Men sen finns det ganska många som klipper in ganska mycket från från Sveriges Radio PT-dokumentärer, som använder det som ljudklipp i sina egna produktioner. Och då känner man sig, fast Sveriges Radios egen produktion är ju liksom grundproduktionen. Jag tror att den kan räcka för många att lyssna på. Sen blir det bara sensationslyssnat och ta det ett steg vidare, tycker jag.
Det har gått överstyr, och speciellt när det gäller kvinnokroppen. Att man ska, jag tycker alla kan tänka lite på det, hur kvinnan skildras kontra ändå en man. Och det är såklart att man återigen tycker att en kvinna som har dödat sitt sexualmord, som inte alls haft någonting med kriminalitet att göra innan, att vi då tycker mer synd om henne än vad vi kanske gör med en gängmedlem som har liksom vuxit upp i kriminella världar och lever efter dem, lever det livet, om man ska säga. Men att vi går in och pratar liksom om hennes kropp på det sättet som vi gör, det är fruktansvärt. Och det är samma sak med den här Tova Mobergs död, som också så här, där de har återgivit hennes dagböcker.
Ja.
Och som också så här, kablas ut för allmän beskådan. Alltså, nej, jag tycker man inte ska klicka på dem där, helt enkelt. Men det ska vi faktiskt också prata om bara snabbt här innan vi avslutar för dagen. Ja. Är att Elin Krantz, som ju blev mördad i Göteborg.
Ja, utanför Göteborg på Hisingen.
Exakt.
Hon klev av en spårvagn.
Precis. Och här är det ju grannar som har hört henne skrika men inte vågat göra någonting. Och då tycker jag vi kan tipsa om det här Huskurage.
Mm.
Som är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att grannar hjälps åt.
Ja, och faktiskt bara hjälps åt genom det enkla knepet att man faktiskt bara ringer på och frågar, hur är det? Mm. Är allt okej?
Ja. Ja, men visar omtanke och omsorg och när man hör, för att grannar hör ju ofta ganska mycket om du bor i liksom hyresrätt eller bostadsrätt.
Och det behöver inte vara att man tror att någon blir ihjälslagen. Det behöver inte, nej, vara därför. Det är inte enda gången man behöver ringa på. Man kan bara känna så här, det här är ett gräl som håller på att urarta.
Ja.
Det är ett gräl som låter obehagligt. Det här är barn som far illa. Ring på och säg så här, hörni, är allt okej där inne? Ja. Fan, det verkar spårat. Liksom. Ska vi hjälpa till?
Och det är faktiskt att 200 000 barn i Sverige lever i ett våldsamt hem.
Ja.
Så att det är ofta vi har ofta någon i vår närhet där detta händer.
Jag minns så väl. Jag var ihop med en kille som var väldigt kontrollerande och svartsjuk. Och vi var på väg hem från en nattklubb. Och han hade fått något stirr på någonting som jag inte ens minns. Det var något helt ovillkommande. Jag kommer ihåg att jag var inte särskilt brusad. Han var lite mer brusad, men han var inte jättefull. Men det var så här, det var en obehaglig situation. Och vi tar en taxi. Och han sitter och, alltså, den här typen av personer som har det här beteendet, de för ju inte en dialog. Det är ju inte ett samtal man för mellan varandra.
Nej.
Utan det är ju ett regelrätt förhör. Det är liksom, det är någon som sitter och bara så här, vad man än säger så vrids det på. Exakt. Och kastas tillbaks och emot, och man är liksom helt försvarslös. Och jag som ändå är en verbal människa är så här, man är helt, det går inte att argumentera tillbaks.
Ja, men också för att man blir rädd för tonläget som också...
Exakt.
Blir högre och starkare och mer hotfullt för varje fråga.
Så att jag känner bara, jag blir bara tystare och tystare och tystare. Och sen så till slut så är det så skönt som vi ska betala. Så bara vänder sig taxichauffören om. Och han är, det är en ung kille, han är ganska så storväxt. Han är inte av svensk härkomst. Men han bara stirrar på min pojkvän och bara, alltså, vilken jävla tönt du är.
För fan, så
alltså,
Du
vet,
men modigt kommer, också, hur reagerade han då?
Och han blev ju helt skogstokig. Till saken är att den här killen jag var ihop med, han var inte, det var inte världens största människa. Alltså, han var mentalt liten men också faktiskt fysiskt inte jättestor. Så han liksom blev helt, han kunde inte hantera det. Och det här kommer jag ihåg, det var så avgörande för mig att jag så här, jag kommer ihåg att det hjälpte mig att ta steget att faktiskt så här, avsluta relationen.
Ja, men ibland kan man bara höra någon som ser, för ibland kan det vara så svårt att återberätta också saker.
Ja.
Men när man hör, när det är någon som faktiskt hör det,
ja,
och kan berätta för dig och ge dig ett annat perspektiv att det här är inte okej. Vill du ha hjälp?
Han tog också ner diskussionen för han klädde av hans manlighet. Ja. Ja. Bara, vilken jävla tönt du är. Och han bröt själv och han bara så här, alltså jag älskade den här killen så mycket. Det var så, och det är ju vad huskurage faktiskt. Alltså, du kan ju inte knäcka på hos din granne och säga vilken tönt du är.
Jo.
Fast jo, det kanske kan du göra det.
Men bara för att förklara vad huskurage är. Alltså, det är en metod som man att man inför en policy i sin bostadsrättsförening eller i sin hyresrättsförening där man bestämmer hur man ska behandla sina grannar och när man agerar och hur man går ihop och hjälps åt och visar omtanke för dem i huset.
Ja, eller precis, att man sätter det som en i stadgarna så att det är så att alla som flyttar dit bara så här, fast, eller att man bara huskurage rent generellt uppmuntrar ju också folk att bara ring på om du hör något konstigt liksom.
Men precis, och gör civilkurage till norm istället.
Exakt.
Nej, men så det är faktiskt en väldigt bra idé. Man kan följa dem på Instagram och där får man nog mer information. Huskurage.
Kolla det, man kan söka på nätet också. Men det är helt sponsorsfritt. Vi bara älskar dem. Det är Nina Rung som är tidigare polis. Hon har jobbat med väldigt, väldigt känsliga fall inom polisen och är en fantastisk förhörsledare. Har jag hört genom familjer som har varit i kontakt med henne. Mm.
Henne kan man också följa på Instagram, jätteintressant.
Precis, och sen så har hon gjort det här tillsammans med sin respektive som heter Peter, som en gång har varit med i Big Brother.
Jaha.
Ja.
Vilken säsong?
Ja, men första tror jag.
Ja, det var ju bästa.
Han var ihop med Linda Rosing. Nej. Jo. Men han är helt fantastisk person. Jag har hört honom på en föreläsning. Han är en enastående föreläsare.
Trots Big Brother.
Nej, men jag tycker att det här är en intressant vändning i livet också för honom faktiskt, att man också... kan ta det spåret via en dokusåpa.
Mångfacetterad, men, kan man säga.
Verkligen, men det är en sån hedersvärd.
Ja, nej, men verkligen. Men det är roligt för vi tänker att vi ska hålla oss korta och vår klippare kommer tycka att vi har dragit ut på tiden så mycket igen. Men det är så trevligt, det var ju så mycket att prata om. Och nu är det påsk och vi hörs under påsken helt enkelt och får uppdatera läget. Så länge kan ni följa oss på Instagram, Denise Rudberg. Och Mikaela Blej, vi heter som vi heter. Liksom.
Så jävla crazy.
Så crazy. Det är inga LSD-droppar på det. Utan vi bara tog dem, namnen. Rakt av. Så glad påsk på er allihopa.
Ja, påsk. Puss.
Puss.
Alla mina vänner är här. Golvet börjar bli trång. Kaos i hallen av kläder. Här på en skång på gång. Får inte vara likadan. Har hört att man ska vara sann. Tror att man ska vara säker. Så jag gör vad jag kan. De säger fake it till you make it. Men är det här på riktigt? Fake it till you make it. Vill ha mer. Fake it till you make it. Men är det här på riktigt? Fake it till you make it. Så jag slappna av. Var ska jag ha mina händer? Borde dra. Vill ta min jacka och gå. Syns ingenting utanpå. Men jag kommer gå sönder. Det är kaos där jag står. De säger fake it till you make. Till you make it. So yeah.
här podden är producerad av Blay och Rudberg Stories.
Producent är ju Daniel Ekberg, a.k.a. Eggemannen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.